Vill du komma fram? Ja, det är ju väldigt intressant för oss att få veta hur började den här kontakten med Fouad. Och jag tror vi är många som inte riktigt har bakgrunden, och jag tror att du, Mats, har den. Och det vore väldigt roligt om du vill berätta det innan Fouad predikar för oss.
Ja, vi har ju en ganska lång historia tillsammans. Men exakt riktigt allra från början vet jag faktiskt inte. Jag frågade några här innan gudstjänsten. Men vi gjorde ju en församlingshelg till Öckerö och Nimbusgården. Själv var jag inte med då. Vi bodde nog i Turkiet då, tror jag. Och firade gudstjänst tillsammans med Hjälboförsamlingen. Och det blev ju ett berömt inbrott i bussen som vissa drabbades av, tyvärr. Men innan dess vet jag faktiskt inte. Är det någon som vet? Nej. Eller så vågar ni inte säga det. Men i alla fall, efter det sen så skulle ju... Ja, församlingen i Hjälbo är väl typ 22 år eller någonting. 20 i år. 21. Vi kör lite teckenspråk här. Och några år efter det så skulle församlingen utöka sina lokaler och skickade ut ett upprop till många SM-församlingar om de här behoven fanns inför att ta den här kyrkolokalen i bruk. Och härifrån Gnosjö så nappade vi på golvet, och det fanns turkiskt direktimporterat klinker, och det var flera gäng här nerifrån som var nere eller uppe ute i Göteborg och allt ifrån att spackla och slipa. Och sällan går ju allt utan utmaningar helt, så det var ett rör som gick läck, så det blev lite stressigt en stund innan det slutade att spruta. Men i alla fall i den vevan där på knä i den nya kyrkolokalen, det kan ju låta fromt, men jag låg och fogade klinker, så kom idén att vi kunde ju erbjuda Hjälboförsamlingen exklusiv brasved som de kunde sälja dyrt i Göteborg. Och ni nappade på det, och framförallt pappa var ju en eldsjäl i detta. Och vi höll väl på i 10-12 år. Och någon har uppskattat till att det är kanske drygt 300 000 kronor som det här bidrog till er församling, som vi hoppas har fått vara till välsignelse. Men en annan grej som ni själva har uttryckt utöver de här pengarna, så blev det här med veden ett exempel på ideellt arbete som ni har betonat ifrån Hjälbo, att det blev lättare att få folk att komma och hjälpa till och städa och allt möjligt. För kan de där i Gnosjö göra allt det här arbetet med veden och komma hit med den, så kan väl jag hjälpa till att städa i kyrkan och med mera. Så det var inte någon plan att det skulle bli så, det var en bonus. Ja, det här veden slutade ju för något år sedan i och med att pappa tacklade av och dog. Och tyvärr så fanns det inte tid och kraft för mig att fortsätta med det. Och det är inte direkt någon som har tjatat om det i församlingen heller. Men allting har sin tid. Och 2010 var det en liten process om att vi kanske skulle bli ett vänförsamlingar mer formellt. Men det landade i att vi kan vara vänner ändå. Så det var väl ungefär så bakgrunden. Har du något att lägga till, Fouad? Välkommen.
Hej. Jag tror att du kan lägga till väldigt mycket. Alltså. Först vi är vänner, och det har hållit under alla år. Och det är fantastiskt. De här lokalerna som ni har ordnat för oss, med golvet och det runt omkring, Alltså den har varit till stor välsignelse, inte bara för Hjälbo utan för hela Sverige. Och från de lokalerna har utgått minst 5 församlingar. Just idag så har vi 2 församlingar i de lokalerna. Och tack. Och det är en eritreansk församling som har anslutit sig till Israel. Och en svensktalande församling. Och vi har en församling till i Olskroken sedan några år tillbaka som är på arabiska. Jag tycker alltså att ni har gjort otroligt bra insats. Mycket, mycket bra. Så vi är så glada. Inte bara det, alltså. Jag kommer ihåg din pappa, hur han slet med din mamma så att vi kunde samla ved. Och det, vi blev kända i trakten, alltså i Hjälbo och Angered, att folk började fråga när kommer veden. Alltså. Och vi var mycket billiga eftersom vi inte betalade någonting. Så att folk ville ha det. Alltså. Men när vi slutade med det så det är klart alltså folk frågade varför. Då kunde vi förklara. Men det var också ett vittnesbörd. Så. Inte bara det, alltså, du har alltid, alltså, jag ska inte berömma det, alltså, men till sanningen, alltså, att du har alltid ställt upp när det behövs. Det är en fantastisk alltså, klippa för oss i församlingen.
Ja, och, nu får vi nog avbryta.
Så det, men, ja.
Och sen brukar det nu komma upp ett gäng på våren och ja. Stapla ved.
Exakt, ja.
Och något år hade ni med er en liten lastbil och vi samlade lite grejer till er second hand.
Ja, just det.
Mm. Och det senaste nu som vi är lite nyfikna på som du kanske berättar om är ju i Syrien.
Ja.
Med Esters hjälp.
Exakt.
Och på vår julnattsgudstjänst så gick ju insamlingen till Esters hjälp.
Ja.
Så det är också intressant.
Ja. Tack så mycket. Ja. Ja, det är alltså det är så att vi skulle bli vänförsamling, men vi känner oss alltså som vänner och vi ska prata om att vi ska vara vänner. Så då, och om vi tar en bibelvers, det ska jag utgå ifrån från första Moseboken kapitel 45 och ska se vers ska vara 24. Att vara vänner, det är vår uppgift. Första Moseboken, kapitel 45 och vers 24. Måste jag kan läsa den ifall. Ja, jag kan läsa upp den. Så tog Josef farväl av sina bröder och när de gav sig av sade han till dem, bli inte ovänner på vägen. Bli inte ovänner på vägen. Det är exakt det här, så att vi har en uppgift, så som vi hörde alltså missionsbefallning, att vi har en uppgift att hämta andra så att de ska vara med i församlingen. Och det är vår uppgift. Och Josef hade en erfarenhet av sina bröder att när de sålde honom och svek honom och han var lite orolig när de skulle åka tillbaka till Israel eller Kanaans land att de skulle bli ovänner och hela projektet skulle falla. Därför säger han till dem så, bli inte ovänner på vägen. Men innan jag går tillbaka till Guds ord så tänkte jag visa lite och berätta lite om vårt arbete. Jag ska inte hålla på länge, jag ska lova att hålla mig till 35 minuter ungefär. Alltså jag själv, alltså det är väldigt viktigt alltså att var och en av oss har ett vittnesbörd att jag, alltså mitt liv, hur mitt liv började alltså med Jesus, eller hur Jesus mötte mig. Alltså man måste ha egen erfarenhet eller egen upplevelse av frälsning. Och detta skedde alltså för min del trots att jag var född i en kristen familj och växte upp i en ortodox familj. Men jag hade ingen relation till Jesus. Och detta skedde 1990, det var 7 juni 1990. Och att jag kom till tro, det var ett mirakel för många. Och det för mig också. Men orsaken till att jag kom till tro, det är klart att Jesus, han dog för oss alla. Han vill att vi ska komma till tro. Men det fanns en församling som min fru Margareta var aktiv i. Bad mycket för mig. Och det var någon som vittnade för mig. Och så, väldigt kort. Vad händer med det efter döden? Var kommer du komma? Var kommer du hamna? Då försökte jag fly med svaret. Men innerst inne visste jag att jag kommer inte att komma till himlen. Men jag ställde frågan tillbaka. Då sa den personen, men jag kommer att vara tillsammans med Jesus. Och de här orden påverkade mig väldigt mycket. Så jag kom hem och började läsa Bibeln. Och jag behöver inte hålla mig till den, jag tror att jag hade. När jag kom hem så började jag läsa Bibeln. Och jag öppnade Johannes evangeliet. Och började läsa kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3, kapitel 4. Och när jag kom till kapitel 4 så läste jag alltså Jesu möte med den samariska kvinnan. Och jag blev väldigt imponerad av Jesus. Och han fortsätter att ha dialog med henne. Trots att han visste allt om henne. Men han gav inte upp. Till sist alltså, när han kommer till vers 23 och 24 i kapitel 4 av Johannes evangeliet. Då handlar om tillbedjan. Då säger han till henne, alltså, när hon försöker också försvara sig, alltså lägga olika argument att nej, alltså, så här ska det vara, så här ska det inte vara. Men han tar henne på allvar. Men vers 23 och 24 så säger han, Gud vill ha sanna tillbedjare. De som tillber honom, de måste tillbe honom i ande och sanning. Och Gud vill ha sanna tillbedjare. Då stängde jag Bibeln. Då sa jag, okej, Gud, jag vill bli en sån här sann tillbedjare. Du söker själv efter sådana tillbedjare. Jag vill bli en sån, en sann tillbedjare. För att du hade väldigt dålig erfarenhet av kyrkan. Och när jag var som de här barnen liten, när jag kom till kyrkan en gång, då blev jag avvisad från kyrkan. För att jag inte pratade, vet du, det arameiska hemma. För att vi pratade arabiska och pratade kurdiska. Och den erfarenheten alltså hängde med mig. Alltså, jag sa aldrig gå in i någon kyrka mer. Alltså, det här med kyrkan vill jag inte ha. Jag var knappt 5 år gammal. Därför det här med söndagsskollärare. Alltså, ni gör otroligt fantastiskt arbete. Alltså, vad man kan så alltså, i barnen. Och när jag läste, då kan jag vara troende och samtidigt bedjare utan att ha någon tillhörighet till någon kyrka, någon församling. Och då kände jag, men då vill jag det. Då bestämde jag mig den kvällen att jag ska inte gå ut ifall jag inte känner den här tryggheten som jag fick höra av den person som hade vittnat för mig. Att nej, jag ska inte gå ut. Jag satt mig. Så när jag går ut, du vill ha sådana, så du vill ha uppmaningar så. Och det vill jag ha också. Så okej. Okay. Jag går inte ut. Du söker sådana tillbedjare. Jag vill vara en. Och efter en stund, någon timme, jag vet inte hur lång tid det tog. Då var det otroligt, alltså det här kamp i min hjärna. Som jag aldrig upplevt. Då kommer olika tankar. Alltså, tänkte jag, vad är det som pågår här? Men hur vet jag att det här är Guds ord? Det kan inte vara. Du kan gå imorgon till bibliotek och låna andra böcker och läsa om andra religioner. Du ska se alla religioner, alltså prata om Gud. Men jag gav inte upp. Det var en väldigt kamp. Men till sist hör jag någon som talar till mig. Alltså, men jag ser ingen person. Att, okay, om du menar det så får du böja dina knä. Okej, okay, sa jag. Om det handlar om att böja knä och det finns ingen, okej, okay, då gör jag det. Så böjde mina knä. När jag böjde mina knä och tittade fram så visade Jesus för mig, hänger på korset. Han tittar på mig. Så sen alltså backar mitt liv från när jag var barn till den stunden. Och allt går från mig upp på korset. Och han tittar till mig, efter en stund, tittar på mig igen. Så kommer en ström från huvudet rakt inom mig och blir fylld av sån kärlek, sån glädje, alltså sån frid som aldrig upplevt. Börja hoppa. Och så började det. Då fick jag det här upplevelsen. När jag pratar nu om Jesus, det ingen kan övertyga mig att typ muslimer säger att Jesus har inte blivit korsfäst. För mig är det omöjligt att köpa. Han har blivit korsfäst 150 000%. Alltså, visst har han blivit det. Så började mitt liv som kristen. Och när jag kom ut första dagen. Från första dagen så hade jag en sån här ryggsäck på mig. Så försökte skaffa traktater och biblar och dela ut. Men ni ska veta idag, det skiljer sig från då, det pratar 1990, alltså 30 år sedan. Det fanns inga biblar på arabiska. Det fanns inte. Jag fick beställa min första bibel från Stockholm och försökte skaffa traktat och sånt. Så var jag ute och pratade med folk. Och sen dess hade börjat, så kom jag in i kontakt med Kortebo. Och efter det så blev jag ordinerad pastor. Och jag visste inte att det skulle bli så här. Men han som börjar ett gott verk i oss, jag lovar er, han fortsätter. Nu har det gått snart 30 år. Han är så trofast. Han sviker aldrig oss. Det är så han lovar, han följer också. Och vår församling i Hjälbo, det började 1998-99, så blev vi intagna av SM. Och den är så välsignad församling idag som jag berättade. Så vi har gått efter 20 år för att det har kommit upp en generation som vill gärna ha det på svenska. Och det finns en annan generation också som vill ha det på arabiska. Så har vi fått den förmånen nu. Att vi har klockan 11 gudstjänsten på svenska i Hjälbo. Och klockan 18 i Ulskroken som vi har fått också nya lokaler där på arabiska. Och en eritreansk församling också som använder de här lokalerna. Från de här lokalerna har gått också. Vi har varit till välsignelse för ganska många församlingar. Vi började med Södertälje, sen Västerås, sen det var Sollentuna. Så har vi Norrköping, vi har i Skövde, vi började med Jönköping. Det var jättebra arbete ett tag. Alltså det är väldigt mycket arbete. Och det gäller att säga ja. Och jag kan säga så att vi har nått tusentals människor under de här åren. Vad är det som är konceptet? Konceptet är väldigt enkelt. Att vi står för evangeliet och vi delar det med oss. Och alla ska vara med, inte mer än så. Och människor kommer till tro. Och senaste tiden, vi vet att det har blivit mycket flyktingar här. Jag själv är flykting, så det är det. Men det är annan tid idag. Hur vi jobbar med dem, då har vi en bra erfarenhet. Hur vi jobbar med dem. Alltså, det kommer många också som vill gärna... De är nyfikna med hur man jobbar, så det är annan sak. Men vi har nu satt igång en process som kan gå vidare. Och när vi ser alla de här ungdomarna som är nu troende och vill bära facklan vidare, det är helt fantastiskt att se Inte bara i Hjällbo eller i Göteborg, alltså i andra församlingar också. Det är helt fantastiskt. Och det alltså ligger på Good Love på vår hjärta. Att vi har fått väldigt mycket från SAM. Det kan jag säga. Och jag är väldigt stolt över SAM och alla församlingar. Utan er så skulle vi inte ha varit där vi är. För att ni har gjort er del både med bön och gåvor som vi har fått. Och ställt er bakom oss. Det här är inte vårt arbete alltså. Nej, vi har olika gåvor, men vi hjälps åt. Var och en gör sitt. Nu ska jag berätta mycket om det här, så ska jag gå vidare till det här med Esters hjälp. Esters hjälp, alltså vi hade ett arbete i Libanon med syriska flyktingar. Vi hade i Nordafrika också. Och lite i Irak. Väldigt lite i Turkiet, inte mycket. Men alltså när jag var i Libanon flera gånger så märkte jag att mycket av den hjälpen som kommer till Libanon, till flyktingar, inte når flyktingar, trots att det finns några miljoner flyktingar. Så tänkte vi, alltså, okay, kan vi komma in i Syrien? Det skulle vara väldigt bra. Och då går direkt hjälp till de som behöver hjälp. Och det är självklart alltså, vi har ett mål, inte bara att ge materiellt hjälp, utan att nå dem också med evangeliet. Och det är viktigt. Och det var förbjudet för mig att komma in i Syrien. Men det ordnade sig. Det ordnade sig att komma in i Syrien. Och det var fantastiskt att komma in. När du kom in i Syrien första gången, då var jag där i 3 dagar. Bara för att få tillstånd. För att de nästan förbjuder alla att komma in i Syrien. För bara de som är regim positiva. Så. Men när jag kom in så märkte jag alltså, att det finns här mycket att göra. Då tänkte jag, okej, vad gör vi? Då satsar vi väldigt mycket på ungdomar. Satsar vi väldigt mycket på barnen också. För att vi märkte att alltså, det fanns en grej där. Så att många hade flytt landet. Inte bara vanliga, utan från kyrkan och många ledare. Det finns inga ledare. Så att man måste hjälpa till så att utbilda ledare och forma ledare så att de kan ta position. Och det ser vi alltså väldigt många som kommer till tro. Det kommer vi se här snart. Då kan vi gå och titta på lite bilder. Så går vi efter. Då ska vi titta på hur vi började där, alltså första arbetet. Och så Gud hade banat en väg och för oss att komma in. Och när vi kom in så det blev helt fantastiskt. Alltså. Då hade vi en plan. Vi byggde arbetet alltså på några koordinatorer som vi tyckte alltså är jätteviktigt att ha det. Att personer på plats så att vi kan bygga. När vi kom in första gången, vi väntar på bilderna, kan jag berätta. Så bestämde vi oss att vi ska nå barnen och olika skolor. Och med en väska, en ryggsäck som vi fyllde med olika grejer. Och då kom vi in. Så vi kom in i minst 5 kommunala skolor. Och 99% av barnen är icke-kristna. Eller kanske 100% vissa skolor. Då när vi kommer in så delar vi också med julevangeliet till barnen. Och det var välkommet. Det blev lite okej, med bilderna. Så. Men det gör inget, så vi kan fortsätta att prata. Så vi håller oss till 35 minuter. Det är inga problem. Så alltså, vi kom i vissa områden, eller de flesta, som ingen hade varit där. Och vi var välkomna att komma in. Och det var helt fantastiskt, alltså, vilket mottagande. Och när vi besökte, jag tror att det var 7 olika städer under en vecka. Och när vi gjorde detta Klart, alltså jag kan bara ta en fallexempel. Du vet, alltså, de flesta av de här områden, de hade blivit totalt alltså nerbombade. Alltså. Och ISIS hade tagit över de här områden. Alltså vi besökte sjukhus, men det var målet alltså att i första hand nå barnen och skolor. När vi kom in i en skola, och det var det, vad heter det, en kristen lärare i skolan. De flesta var, alla andra var muslimer. När vi hade delat med oss evangeliet och delat med oss väskor, då säger den här läraren, kommer ut, säger, jag är stolt över er. För att ISIS kommer med svärd och vill tvinga oss till att konvertera till islam. Men ni kommer med kärlek. Så att jag är stolt att jag är kristen. Jag vill ha kontakt med några kristna. Det är hennes reaktion. Alltså blev väldigt starkt. Så efter det så tänkte vi alltså att vi går vidare. Alltså. Så att vi, jag kan bara ta också i södra Syrien. Där druser. Alltså det är många som kommer till tro. Det här handlade om många. Jag vet inte om vi ska säga 10 000, 15 000. Minst. Det är många muslimer som kommer till tro. Och det är alltså där också fantastiskt arbete de gör. Alltså. Men bara evangeliet framåt. För att de har kunnat se idag att det är skillnad mellan kristenheten och andra religioner. Och det här har hjälpt väldigt mycket. Men vi fortsätter att jobba. Vi tar den andra videon från mejlen. Så vi hoppar över till första. Vi tar den andra. Glöm denna. Så vi går vidare. Det var två videon. Nu skulle jag säga här hur. Ja, vi tar den, ja. Precis. Ja. 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 Okej. Okay. Men det förmodligen alltså det fungerar inte i den heller. Alltså det ska nog fungera. Så. Men då bestämde vi alltså under denna tiden också, då gjorde vi det konferenser också eller event för så många som möjligt alltså. Då sändes alltså det här eventet alltså på via Satsevel och andra kanaler. Och då når man otroligt många. Och när de hade sett oss, då ville de göra någonting ännu större. Att vi skulle göra en event. Och i det här eventet så var, vad heter det, Kjell Larsson och Stefan Eriksson med oss. Precis den. Så, när vi kommer andra gången, då hade vi planerat alltså att vi skulle ha, vad heter det, ungdomskonferenser också. Och vad vi har planerat alltså under denna tiden, att vi har både ungdomskonferenser att stödja vet, lokala församlingar och kunna ta emot alla som kommer till tro. Och jag kan säga alltså att vissa församlingar, jag lovar er, alltså mer än 95% är konvertiter. Mer än 95%. Helt fantastiskt. Alltså det är knappt en sån här lokal du kan få se över 120 barn som har flytt in i Damaskus från orter där ISIS hade tagit över. Minst så många alltså, barn. Alltså det arbetet är helt otroligt. Men vad vi vill göra egentligen, det här är att kunna satsa på ungdomar. Och det är jätteviktigt att kunna forma en generation som kan hjälpa till i kyrkor. Och förutom konferensen som vi gjorde alltså tillsammans med Kjell och Stefan. Så nu i år kommer vi att ha nu i början av april, 2, 3, 4 april, också en konferens för ungdomar. Och målet är att kunna samla de som är intresserade så att vi har en gård nu som tillhör Esters Help. Så att vi kan börja utbilda dem på plats. Och det här är jätteviktigt. så att vi kan följa upp dem. Så vi samlar ungefär, nu kommer det att vara ungefär 100 ungdomar att komma in. Och det är ganska bra med 100 ungdomar från. Vi kan inte täcka hela Syrien, så vi måste. Där kommer det alltså. Vi tar första bilden. Bilden tar efter ifall det går. Går det inte så? Det är 1 av 7. Okej, vi går. Ja. Så precis, gå upp lite tid, ja. Sen är alltså kriget i Syrien har pågått i 9 år. Och nästan 11 miljoner alltså människor som är på flykt. Förutom alla som är på flykt inne i landet. Det här är det andra videon. Ni skulle ha sett det första videon. Det är ännu helt. Så, alltså, jag lovar er. Alltså, då kommer en stad. Den är jämnat med mark. Alltså det här. Vi var i staden utanför. Man fick inte filma, men vi fick möjlighet att göra det. Alltså, eftersom vi hade en av våra koordinatorer som jobbar med oss. Var riksdagsman. Får ut och han har gått i pension. Han är kristen. Han vill hjälpa oss med det här arbetet. Så vi ser alltså hälften av arbon och många är svårt trauma. Vi ska inte prata. Alltså det som är värsta nu i Syrien, att tilliten till varandra är lika med noll. De har inte förtroende för varandra. Alltså, och jag tror inte alltså att miljoner, miljarder, jag vet inte alltså om det går överhuvudtaget att bygga landet. Vi går vidare. Ta andra bilden. Snabbt. Vad är vår vision där? Vår vision är att vi arbetar inom lokala nätverk i Syrien. För att hjälpen ska hamna på rätt plats. Alltså vi fick med oss cirka 200 000 kronor. Julgåvan. Men julgåvan har varit otroligt alltså använd och det har nått otroligt många. Det ska vi se siffror sen. Att stödja, samla och stärka kristna, det är en av våra mål. Alltså för de behöver, de har blivit mycket, mycket få, minoritet. Det kommer andra till tro. De behöver också att någon man ställer sig vid deras sida. Vi är bröder, vi ska vara vänner. Och vi gör ingen skillnad faktiskt. Alltså jag kan säga så. Okej, jag är ja, evangelist. Jag kommer från frikyrkan. Men samtidigt alltså, jag har stor respekt för ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan. Att vi jobbar tillsammans. Och de hjälper oss otroligt mycket. Både biskopar och andra. Och bygga broar mellan kristna och icke-kristna. Det här är viktigt. Men målet är, vi viker inte från korset och korsets kraft. Det går inte. Vi tar en ny bild. Att starta och driva yrkesutbildningar. Det är vi på gång i vår lägergård. Både utbildning och yrke. Så för att det finns väldigt mycket att göra. Vi tar ny bild snabbt så. Det här som jag berättade om. Alltså vårt, det här speciellt väskan som vi delade ut. Därifrån skickade vi ner alltså container med kläder. Till Syrien under kriget. Vidare. Vi delade alltså 600 skolväskor i 6 olika städer. Man ordnade sen en julkonsert. Samt 4 konferenser gjorde vi på ett år. Och det ser ni här. Det sänds alltså via SAT7. Och det, jag kan säga alltså 100 000-tals människor som ser. Och detta bäddade för någonting nytt. Vi går vidare. Här, det i år, då var det, förra året, då var det Kjell, Stenig Kjell där. Han predikar för ungdomar och jag tolkar honom. Och här, alltså de här ungdomarna, det är en del av dem. 90% av dem är konvertiter. De kommer inte från kristna bakgrund. Och vi får möjlighet genom våra kontakter med andra kyrkor att få göra sådana konferenser. Det är helt fantastiskt. Vi går vidare. Så att 2020 så hade vi 270 familjer som fick medicin. Så när vi hade fått julgåvan. Så vi, alltså många som inte kan köpa medicin. Du vet alltså att, ni vet inte kanske, nej. Hur ska ni veta? Alltså Inkomsten för en läkare idag i Syrien efter den här valuta, efter alla de här problemen som har hänt. En läkare, kirurg, tjänar ungefär 15 kronor om dagen. Det är ingenting, 1,50 dollar. Så det är 15 kronor. De tjänar alltså en som har jobbat i 20-25 år får ungefär 50 dollar, ungefär 500 kronor. Det räcker inte för någonting. Alltså det är många som är sjuka, så man får köpa, vad heter det? Vi köpte mycket medicin för dem. 155 familjer fick mat. 300 barn i flyktingläger som fick pulver. Det blev 600 där, inte 300. Vi var på två flyktingläger. Och 50 familjer fick olja för att det är så kallt på vinter där. De måste värma sina hus. Det går inte. Jag själv, alltså när jag var där, så det var så kallt. Jag tog två tecken på mig och ändå var kallt. Det är otroligt. Alltså, så kallt är det. Och så besöker vi här flyktingförläggningar där. Det var de som drevs bort på grund av turkisk invasion. En ny bild. Ja, vi går tillbaka. Vi går tillbaka. Det här, vi besökte alltså några flyktingförläggningar. En av dem, det var på grund av turkisk invasion som de hade drivit bort. En kvinna säger till mig så här, att jag har varit på flykt tre gånger. Hon kommer från Kobani till en ny stad, och där kommer Turkiet igen, en tredje. Och nu hon vet inte var hon ska hamna nästa gång. Hon hade diabetes, hon hade njursjukdomar, hon hade problem med hjärtat. Okej, okay. Så hon vet inte vad är nästa gång hon ska fly. Hon var säkert 50-60 år gammal. Jättetrött. Det här på grund av kriget. Så. Men inte bara det alltså. Men samtidigt, alltså, där pratar vi med människor. En som heter Zeynep kommer till mig. Så säger hon, vi fick prata om Jesus med dem. Så säger hon till mig, alltså, okej, okay, men jag är intresserad av kristendomen. Kan jag få veta det, Bibeln? Så, okay, men vi lovar dig att du ska få en Bibel nästa gång de kommer hit. Men sen hon fick en Bibel. Jag såg att pastorn som var med mig, han hade en Bibel i bilen. Hon fick den och fick vittna för henne. Hon öppnade sitt hjärta för Jesus. Men det var en flyktingförläggning som var för syriska flyktingar som flydde på grund av invasionen. Fick mycket hjälp i det här nordöstra Syrien. Men det som var mest intressant, jag var på fängelse kan vi säga, för ISIS-kvinnor. Och där var det 400 familjer. Vi kom in där med lastbil, och där det finns en amerikansk organisation som stödde kyrkan, de skulle ge dem stöd. Men där fick vi vittna för dem. Det var fem kvinnor som öppnade sina hjärtan. Jag frågade dem, vad gör ni här? Varför kommer ni hit? Från 128 länder var på det fängelse. 128 länder. Då kan ni tänka er. Var svenskar också där. Svenskar. Från Sverige, Marokko, Tunisien. Alltså 128 länder. Då frågade en av dem mig, hur kom du in? Ja, jag sa det, Gud är stor. Jag hade varit lärare innan jag lämnade Syrien, i byn utanför det här fängelset. Och när de hade gjort det här till fängelse, denna platsen, jag kände mina elever som gick i grundskolan, de var vakter och ansvariga. Så de släppte in mig och hela så att vi kan komma in och bara vittna. Alltså fem ISIS-kvinnor som öppnade sina hjärtan. Jag lovar er, en av kvinnorna, hon var professor i ekonomi från Tunisien. Alltså det är högutbildade. Varför kommer ni hit? Så att vi, ja, vi blev lurade eller vi med kärlek till våra män som vi blev. Vi tänkte alltså att vi orättvisa i våra länder. Då frågan är, orättvisa i era länder, ska ni ockupera ett annat land? Det går inte. Det här som det är bara en snabbt som vi otroligt mycket som hände under denna resan nu under julresan som ni var en del av och hjälpte till. Och de, alltså det är en sak till som jag lade märke till. Alltså de födde så många barn. Och det var målet, alltså de fick instruktion att de ska göra det. Det är en kalifat som växer. Varje familj hade minst 2-4 barn. Och de som var ansvariga på fängelset så sa de, det är bättre faktiskt alltså det, att de här barnen flyttas härifrån. För att kanske de får en annan framtid. För att ändå de kontrollerar varandra väldigt mycket. Så vi går till ny bild. Här har vi hyrt ja, det här våran lägergård som vi har hyrt utanför Damaskus. Den ligger mellan själva Damaskus och själva flygplatsen. Den är ganska stor. Vi har hyrt den i 2 år. Nu håller de på och renoverar den. Det ska bli yrkes- och utbildningscenter här. Och jag kan säga så här att vi tar med oss ungdomar redan. Det är 3:e gången vi tar med oss ungdomar som är med och lär sig och hur de ska evangelisera och hur de kan vara till hjälp. Vi tar med oss hela tiden ungdomar. Och vi försöker vara så säkra som möjligt att det inte händer dem någonting. Sista bilden. Ja, det är okej, det är olika bättre det, saker. Men alltså jag tror att jag slutar. De första bilderna fick vi inte se, vi gör inget. Men om ni ser det här, alltså vi har ett mål. Målet att hämta fler människor till Guds rike, till Guds församling. Vi gör detta tillsammans. Och det är det som Josef säger till sina bröder. Alltså, bli inte ovänner på vägen. Varför ska de inte bli ovänner? Jag ska kort fatta mig här. Så, det är för 3 olika saker. Det första, för att ni är mina bröder. Att Josef är deras bror. Och han hade fått en sån här plats i Egypten. Och jämförde med Jesus. Vi ska inte bli ovänner när vi ska ut och evangelisera. För att Jesus är vår äldste bror. Det andra är att ni har goda nyheter. Goda nyheter till vem? Till resten av familjen. Och det har vi också. Det som vill säga, alltså goda nyheter. Att Jesus lever. Jesus är uppstånden. Jesus kan ge liv och kan ge hopp. Och det tredje och fjärde. Ni har massor med er. Både vagnar och mat och allt. Så att detta kan vara som ett bevis. Vi har mycket bevis med oss. Vi har olika gåvor som vi kan använda. Med de orden. Så att vi jobbar tillsammans. Vi uppfyller evangeliets kraft. Att människor kommer till tro. Och det gör de. Jag lovar er. Det går inte en vecka om vi inte möter en person som är villig att öppna sitt hjärta. Tack så mycket. Gud välsigna er. Jag ber en kort bön. Tack Jesus för att vi fick denna möjlighet att tillsammans fira gudstjänst. Tack för sången, tack för alla som har deltagit på olika sätt. Tack för alla som har lyssnat. Vi ber verkligen Jesus att du ska ge oss styrka, kraft så att vi kan stå för evangeliet och gå framåt och göra ditt namn känd och hämta fler hem. I ditt underbara namn ber vi Jesus. Amen. Tack så mycket. Varsågod.
Tack Fouad för din intressanta framställning. Det är intressant att få lyssna till någon som har det perspektivet som du har på mission. Att vi som är födda i Sverige, vi kanske inte ser det du ser. Och du har en fantastisk möjlighet att få missionera både i Sverige och så i Syrien. Det var väldigt intressant. Vi önskar dig Guds välsignelse i fortsättningen. Vi vill fortsätta att sjunga tillsammans. Vi ska sjunga den här sången. Jag vill följa dig och Jesus följa dig om vägen går. Över solbelysta höjder eller genom dunkla snår. Och den här gudstjänsten har ju varit fokuserad på mission. Och vi är ju alla egentligen föremål för Jesu kallelse att gå ut i världen och vinna människor för honom. Och vi får på nytt i den här sången då överlåta oss att följa honom på det sätt som vi kan få vara med och medverka till människors omvändelse. Under tiden vi sjunger den sången så är böneplatsen öppen där och Maria kommer att finnas där borta. Och så sjunger vi tillsammans. Det är sången 679. 679.